Va?
Vi droppar det senare.
Droppar det? Aha.
Gör en nässköljning.
Har du gjort det?
Ja.
Det
är därför jag är så frisk.
Det ser så fräsch ut.
Ja.
Tänkte att det var någonting. Vad lyste om det när du kom in?
Nasalsköljning.
Är hon gravid eller?
Nej, sköljt näsan. Ja.
Lika välsignat tillstånd. Mm. Det här är det 101:a avsnittet av Lilla Drevet. En podcast för Aftonbladet Kultur. Jag heter Ola Söderholm. Jag sitter här med Moa Lundqvist och Jonathan Unge.
Hej.
Tjena.
Hej.
Mojo.
Igen.
Ja, exakt. För att det var, vi retade Jonathan förra gången för att han sa att det stavades modjo och uttalades modjo.
Ja, det var ett kul ret som vi fick så att säga tillbaka.
Ja, för det uttalades. Ja, jag hade rätt.
Ja, det var med det. Hela min dag den dagen avsnittet släpptes var att Victor Petter skrev till mig och sa att det, nej, det stavas ju mojo utan det, men det är ett litet D-ljud. Ja. Man uttalar, man säger mojo.
Just det.
Så det var...
Gud, det är nästan första gången som jag vinner en stavdebatt.
Ja.
Men jag tror ändå alla...
In your face, Ola.
Men jag tror ändå alla, även om det var på felaktiga premisser, tror jag ändå att alla minns och bär med sig i hjärtat hur jag ägde dig den gången ändå. Det är ändå känslan av det som är det viktiga.
Ja, oh, jobbigt. Det är sådär att varenda gång som det här återberättas i framtiden så kommer någon Victor Petter mena att man glömmer när man tar fram det här att jag faktiskt hade rätt.
Ja.
Men det är ingen som bryr sig om det. Det,
nej, för min känslan när Ola ägde dig.
Ja, precis. Jag raljerade så bra över det här. Att du, han tror att det heter mojo. Så att,
jag minns det fortfarande, skrattar. Jonathan, nu kunde du tro något.
Jag har ju talat om att sanningen inte längre finns.
Nej, just det.
Men med Putin och Trump och så lever vi i postsanningssamhället.
Ja,
så att...
spelar ingen roll att jag hade rätt, Jonathan.
Hur grammatiken är egentligen inte viktigt, utan det är berättelsen. Jag kan
så kommer jag som farfar här.
Gestalta som är det viktiga.
Tiden har sprungit förbi mig.
Välkommen till Fox News-samhället. Mojo-killen.
Jag fick du mig igen. Fast du precis har sagt att det var fel så fick du mig.
Ja, hörni, Kent lägger ner.
Just det. Ja. Det stora bandet Kent.
Nej, SD-politiken.
Ja.
En sista turné blir med hatmöten på olika torg i skånska småstäder.
Sen får
alla emo-tjejer är jätteledsna. Sen drar han sig tillbaka.
Det betyder att han säger precis som bandet att sluta på topp. För vi talar väl ändå om bandet. Egentligen.
Ja, vi pratar om musikgruppen. Ja. Inte SD-politiken.
Nej. För det som förvånade mig med det var att alla är så glada över att de slutar på topp.
Du tänkte inte att de var på topp?
Nej, eller?
Jag visste inte att de fortfarande fanns.
Man kan slå fast det så hårt, att de slutar på topp.
Uh-huh.
Vad menar du? Vill de ha en försäljning då? Eller?
Ja, eller, jag tänkte att du menar att ifall de är på topp vill man inte att de ska sluta. Att det är skönare ifall de har blivit dåliga.
Nej, alla,
om man är ett fan.
Nej, folk är verkligen så himla glada över att de slutar på topp just.
Mm.
Jag tycker det är överdrivet det där, att man tycker om att folk slutar, att det ska finnas en sorts värdighet i att sluta på topp.
Ja, jag vet ju med mig att jag inte kommer göra det.
Nej,
inte jag heller.
Så att jag vill också gärna tona ner värdigheten i det.
Mm. Kanske upphöja att sluta när man är riktigt sämst och mår fruktansvärt och ingen vill lyssna på en.
Men det är väl så det ska vara, tycker jag.
Då slutar man. Ja. Det är bara rimligt.
Man slutar för att folk säger åt en att sluta.
Mm. Precis, ja. Jag hade haft mer respekt för Kent om de slutade när de inte längre fick gigga på en Finlandsfärja.
Ja.
De krävde att få spela där för fyra fulla finnar. Och de bara säger nej, ni är för dåliga för det. Nu slutar vi. Kent skrev på sin hemsida i måndags att, citat, idag är startskottet för sista året med Sveriges största rockband.
Mm. Ja.
Finare om någon annan säger det.
Ja.
Ja, lite så.
Men de offentliggjorde att de i år ska släppa ett avskedsalbum och ge sig ut på en avskedsturné. Och sen är det över.
Är det som... i en julskiva?
Nej, jag tror inte det är nödvändigtvis.
Nej, de behöver inte hålla sig till temat.
Att, att varje låt måste handla om att de slutar.
Ja.
Hej då, ja. Hej då. Att varje låt ska vara så.
Ja.
Jag nu heter Jocke Berg, hej då.
Jag tar min hatt och går.
10 låtar på det temat.
Farväl, auf Wiedersehen, adjö.
Vad det var som lät, det var dörren. Som jag stängde bakom mig. För långt tittar, självklart. Mm. Nej, men bra, då vet du det. Tack.
Mm. Precis. Avskedsalbum, avskedsturné för Kent. Och Rättviseförmedlingen skrev genast till verket.
Mm. Ah, ja.
Så här skriver de på sin Facebook. Ett av Sveriges största rockband ska lägga ner. ledsen smiley, RIP Kent. En hel massa tidningsreportage, morgonsoffer och radioprogram kommer det närmaste året att vilja diskutera bandets genomslag och påverkan. Och vi vill såklart sätta ihop en lista med tips på Kent-entusiaster att intervjua. Eftersom de flesta som syns och hörs i nyhetsmedia är män med nordisk bakgrund, vill vi göra en lista på andra som kan prata om bandet utifrån alla möjliga perspektiv. Lämna namn plus lite info om personerna här i kommentarerna. Tack. Slutcitat. Ett av Rättviseförmedlingens tuffaste uppdrag hittills alltså.
Ja, det här blir en utmaning.
Det känns så himla vitt, Kent.
Hitta människor med utomnordiskt ursprung som älskar Kent. Men först, när man hör om det här, tänker man ju bara, härligt. Mm. Det är klart att när det är Kent-panelen i PP3 med Linnea Wikblad, att då ska det vara någon där med utomnordiskt ursprung. Det behövs sådana förebilder för att bryta den här trista strukturen och i framtiden skapa en Kent-fandom som är mer representativ för hur befolkningen verkligen ser ut. Och att de då kan prata om Kent ur alla möjliga perspektiv.
Mm.
Om du var här, ja, vad är här? Det beror på vilka perspektiv man har.
Mm.
Vilka platser inkluderas i här? Vi måste ha alla möjliga perspektiv. Så tänker man. Det är härligt, bra. Men sen slog det mig att vi nu ska backa bak lite och försöka se det här i ett större perspektiv. Ställ oss frågan, är det bästa sättet att bekämpa vithetsnormen verkligen att rasifiera det alltid ska in på de vitas arenor oavsett vilken arena det är?
Mm.
Alltså min kritik mot det här är lite lik kritiken vissa feminister har mot andra feminister, typ sån här Power Amelia Adamo-feminister. Mm. De som tycker att feminism alltid är att kvinnor ska bli som män och in på alla männens arenor. Trots att grejen med män kanske är att de är själviska och inte kan känna kärlek. Det enda de drivs av är begär och konkurrens. Men medan då kvinnor kan älska någon osjälviskt, och då säger Power Mappy feministen att det är dåligt för kvinnokampen. Sluta älska osjälviskt. Ni blir överkörda.
Just det.
Flyg privatjet.
Mm.
Fördriv dinka folket i Sydsudan för att borra efter olja. Konsumera unga manskroppar. Köp en 26-årig MMA-fighter som ser ut som en kändocka. Nej, det är äkta kärlek.
Ja.
Det har jag sett på Instagram. Det går inte att iscensätta det så bra ifall det är inte äkta. Och jag har inga bevis heller för att Camilla Läckberg har fördrivit dinka folket i Sydsudan, vill jag säga. Men jag säger också ingen rök utan eld.
Nej.
Ja, men ni fattar den här poängen.
Ja.
Vissa feminister säger att det då är en felriktad feminism. Att det är inte bra att kvinnor är mindre vårdande mot sina barn, även om det då skulle bli mer jämställt. Utan att i vissa fall är det snarare så att män bör närma sig tjejkönsrollen än tvärtom. Och jag tänker, är det inte samma här? Att Rättviseförmedlingen stirrar sig blinda på att det ska vara jämlik representation inom alla fält utan att reflektera över vilket fält det är. Istället för att rasifierade ska lyssna mer på Kent, är det inte bättre att vita lyssna mindre på Kent?
Hmm. Mindblowing.
På vilket sätt blir samhället bättre? För att personer med utomnordisk bakgrund också börjar ägna sig åt något som är grunden destruktivt.
Kent-musik.
Mm.
Det är inte så bra.
Nej.
Eller?
Men jag
inte så bra.
Men vill inte Rättviseförmedlingen att jag vet inte, saker och ting ska representeras så som Sverige ser ut?
Mm.
Jo.
Men är det som allting som Sverige ser ut eller som folk som faktiskt tycker om Kent ser ut? Om vi säger till exempel att det finns ett visst procent som har utom-europeisk bakgrund som lever i vårt land.
Mm.
Den kanske inte nödvändigtvis stämmer överens med hur många som är det i Kents beundraskara. Då blir det jättesnedvridet.
Nej, exakt. Men det är väl det som är problemet här då, att det kanske blir felriktat om man ser på Kent-fandomen som på riksdagen.
Mm.
Att det finns samma behov av representation där. Ja, då ställer man sig bara blind på representationsgrejen om man har ingen annan vilja om hur man vill förändra samhället. Mm. Till exempel att man kanske vill ha mindre Kent-lyssnare överhuvudtaget. Och då kan man ju inte... Man accepterar ju samhället som det är när man tänker så här för mycket då på det här rättvisa förmedlingssättet. Ja.
Att allt går att förändra verkligheten. Eller,
ja, precis. Det går att förändra det på andra sätt än att alla grupper som finns ska fortsätta vara de samma för alltid. Det ska bara vara jämn fördelning av män, kvinnor och rasifierade och vita.
Mm.
Men man kan tänka, ska de här grupperna finnas? Ska det finnas Kent-lyssnare? Måste backa bak ibland och se den större bilden.
Ibland är det bästa man kan göra att inte göra.
Ganska bra, ganska bra citat.
Va? Ett Tumblr-citat?
Ja, det är ett väldigt vanligt citat på Tumblr.
Ska börja hänga på den.
Du skulle känna dig hemma.
På den hemsidan.
Mm. Ja.
Ja, det är tänkvärt.
Mm. Det är Jonathan sa. Mm.
Ja. Vi kan kliva bort det som alltid sagt.
Men vi går vidare med programmet. Det blir säkert kul idag.
Ja.
Jonathan ska ju lista sina sjukaste pålägg på mackan. Och Moa kommer ha med sig listan. Så vet du att du dejtar en fuckboy. 10 främsta tecknena.
Äntligen ska jag få slå igenom.
Ja, men vi måste bli lite mer så här. Jag tror att det är för mycket sossar i det här programmet. Så att
långa rants. Det måste vara mer listor. Och gifs, hur vi nu kan få in det i en podd. Att vi berättar hur en gif ser ut. Att Zac Efron slår ut med armarna. Man berättar ett fakta, sen säger man Zac Efron slår ut med armarna. Då blir det som en gif fast i poddform. Det
just,
älskar folk.
Så där Kanye West ser skeptisk ut och skakar på huvudet.
Så en kort mening, sen förklarar vi en gif och sen så är vi igång.
Varmrökt lax.
Plats nummer 10 är det. Vi kör en countdown här. Som en röd tråd genom programmet.
Nu åker vi. Sista avsnittet av SVT:s dejtingserie Gift vid första ögonkastet sändes i veckan.
Säsong 2.
Precis, säsong 2. Mm. Och det är ju ett program då där främlingar matchas ihop av ett gäng experter. Och så gifter de sig första gången de ses. Och sen ska de leva som gifta i 4 veckor. Åka på bröllopsresa, flytta in med varandra, möta konflikter och annat som finns i ett äktenskap. Och det var ju då en framgångssaga den här säsongen, kan man säga. Fick mycket uppmärksamhet.
Okay.
Många tittare och även mycket kritik.
Ja, jag har bara sett första avsnittet. Jag såg ganska mycket av det här förra säsongen.
Ja, den här säsongen var mycket bättre, kan jag säga direkt. Mer intens känslomässigt, om man säger så. Mm-hmm. Men det har varit väldigt lyckliga nyheter för SVT att det gick så bra. För de har desperat försökt hitta ett dating-tv-koncept som känns legitimt för public service. För de kan kanske inte riktigt ha ensam mamma söker, utan de måste ha en inramning som ger programmet tyngd.
Ja, de måste alltid ha någon sorts twist som ger samhällsengagemang.
Precis, och här har de ju valt att ha ett vetenskapligt dating-tv-program. Mm. Där det expertteamet liksom, har all vetenskap och utnämner folk som ska... SVT har hittat Gift vid första ögonkastet nu. De är lyckliga, får man utgå från. Det är från början ett danskt tv-koncept, vad jag förstår. Som plockats upp av amerikansk och australiensisk tv. Och överallt i princip. För att det är så stor succé världen över. I amerikanska upplagan så har 2 par från 3 säsonger fortsatt vara ihop. 7 har skilt sig. Och i ett av paren så har killen fått besöksförbud faktiskt. Mm. För han ville mörda sin fru.
Okay. Det låter som verkligheten.
Som
en ungefärdig brukar sluta.
Precis, det är som det brukar bli när det är slumpmässig dejting. Ja. Mm. Men det här är ju inte slumpmässigt, utan det här är ju baserat på vetenskap i det här programmet. Det är de väldigt tydliga med i hela inramningen, att det är kanske en DNA-sträng.
Men är det inte bara att SVT gör så? Jag tänker att det kanske bara är så i Sverige, att det går på sådana mer kanal 5-aktiga kanaler i andra länder, men att SVT måste framea som att det här är ett socialt vetenskapligt experiment.
Det är ett socialt experiment.
Det är inte en dating reality så.
Det var exakt så att de höll på med Robinson, var det inte så? Det här var ett socialt experiment.
Och de har haft sådana här andra dejtingserier där vad heter han, järnkillen Henrik Fixit, han som ser ut som Draco Malfoy,
bara
hjärnan är så fascinerande.
De fick gå och lukta på folks t-shirt.
Ja, precis.
Kärlekskoden.
Just det. Mm. Så att de har liksom hela tiden försökt hitta en sån här inramning som verkar väldigt vetenskaplig.
Får jag skryta lite bara?
Ja.
Kärlekskoden Greta började följa mig på Twitter.
Mm. Oh shit! Så himla häftigt. Då ska vi inte säga något ont om kärlekskoden. Det var ett bra vetenskapligt program om dating och attraktion.
Mm. Vilka är experterna? Eller kommer vi till det?
Mm, för att det är faktiskt de som har fått mitt lilla öga på sig. Mm. Men expertpanelen, de gör då test på alla människor. Och sen så ska de hitta ett perfekt match. Och det är väldigt, väldigt avancerade test. Det låter så här.
Singlarna fyllde i personliga profiler via ett antal enkäter.
Det var 3 test. Ett där man skulle utvärdera vad man tycker är viktigt hos en partner. 1 IQ-test och 1 dilemmatest.
Det här verkar vara något mer matematiskt på något vis.
Vi kommer att använda oss av en multivariat bedömning, som det heter. Vi kommer att titta på de här personerna utifrån många olika perspektiv. Vi kommer att vända och vrida på dem för att se saker hos de här människorna som de normalt kanske inte visar för andra.
Jag vet inte om ni hängde med på det vetenskapliga språket, men man har använt många olika, en multivariat bedömning.
Och de där tappar han mig. Vad är det här?
Det är ju akademiskt språk. Alltså, att det,
prata
är,
som man förstår.
Det är fler test.
Ja, det är många test och det är många olika perspektiv. Och vet ni vad de dessutom gör? De vrider och vänder på det. Mm. Så att det är ju inte bara liksom sådär att de bara väljer någon, liksom, utan det är test. Mm. Sen vad exakt testen innebär får man inte veta så jättemycket mer om. Men det man däremot får veta är ju att inget av paren höll ihop. Utan alla hade enormt mycket ångest under 8 avsnitt. Och även fortsatt efteråt.
Varför var de så mycket ångest för?
För att det var så jobbigt.
Okay,
det var så otroligt, otroligt jobbigt.
Att man har gift sig med någon man hatar och är filmad dygnet runt.
Ja, när man blottar sina innersta känslor om relationer. Och måste sitta och ha parterapi med någon man inte känner. Nej. Och så vidare.
Det är så himla svårt att, tror jag, vad heter det, motivera sig till parterapi. Ja. Med någon man absolut inte behöver ha parterapi med. För jag tycker det är jobbigt att gå på parterapi. Det var synnerligen viktigt att vi hade parterapi.
Ja. Tänk dig att sitta med en främmande människa.
Det är bara att egentligen kan gå.
Och bli filmad. Sen klipper de ner det.
Så himla extra jobbigt att höra någon som inte ens känner den som är superbesviken på.
Ja, men det, jag slänger in en grej nu och det är kanske att det är skitsamma hur det gick för de här paren. För det har varit mycket, mycket snack kring det. Varför blev det så dåligt? Varför funkade det aldrig? Nej. I förra säsongen var det samma sak. Några höll ihop ett tag men sen gjorde alla slut och skilde sig. Så att det har varit lite den stämningen att folk har varit så här, åh nej, varför har de gjort slut?
Men gör de någon, har de kommenterat någonting med IQ-testen?
Nej, de har inte gått in alls på vad egentligen testen innebär. Utan de säger bara det, att det är en multivariat bedömning. Va? Så att det är liksom, du fattar.
Men det är så att man inte ska mixa dumma människor med
kanske
andra dumma människor.
De har sina otroligt vetenskapliga metoder som vi aldrig kan förstå. För vi är inte utbildade många år på universitetet i just att göra sådana här test på människor för att matcha ihop dem i tv.
De är experter, hallå.
Ja, det är allt man behöver veta. Men jag tycker att man kan se den här tv-serien mer som ett annat slags socialt experiment. Och det är ju det sociala experimentet som just handlar om den här kvartetten av experter.
Vår expertpanel består av kropps- och samtalsterapeut Daniela Gordon.
Det här är ett otroligt stort ansvar.
Beteendevetare Maria Hellander. Legitimerad psykolog Fredrik Bohm.
Hela syftet med det här experimentet är att hitta någon som matchar dem långsiktigt.
Och prästen Gösta Tingström.
Det är ett glatt gäng med 4 experter som kommer från lite olika håll. Och samma var det ju förra säsongen.
Det är så kul att höra det där, för att jag har ändå sett det här när de presenterar sådär. Att jag ser deras galna tjackblickar framför mig.
De är så uppvarvade för att de har ett så stort ansvar i den här tv-serien. Men det är ju väldigt spännande. Det har varit väldigt spännande att följa experterna. Och se liksom, vad händer när man matchar ihop 4 olika experter. Vad är de expert på? Man vet inte riktigt. Men de ska jobba tillsammans. De ska jobba gentemot de här människorna. Och ha ett stort ansvar för de här främmande människornas känsloliv. Och vad händer med experterna? Vilka känslor väcks hos dem? Vilka rädslor har de för att till exempel misslyckas med sitt jobb? För det är ju det de har gjort, om man ska vara helt ärlig. Så har de ju misslyckats. Och det blev väldigt tydligt väldigt, väldigt snabbt att matchningarna inte kanske var så bra och ingen mådde så himla jättebra.
Det var stor cringe-humor hela tiden.
Ja, precis. Det var också specifikt ett par i årets säsong som där experterna hade matchat ihop en golvläggare som heter Per med en egenföretagare som heter Eva. Och det blev liksom direkt så oerhört dålig stämning för att Eva tyckte att Per var så sjaskig för att han hade en IKEA-kasse med sig. Det var mycket det. Hon ville spela golf och dricka rosé. Han ville bara ha golv. Ett trevligt liv och lägga golv.
Ja, men jag såg först att det var bara överklass och underklass. Att det enda hon ville var ju att spela golf.
Ja.
Så det var så otroligt lätt att matcha ihop henne med någon.
Ja, visst. Alltså välj någon som gillar golf och sätt ihop dem.
I de här intervjuerna hade det inte framgått att hon var helt tokig i golf.
Det måste ju gjort, för hon pratar bara om golf i varje avsnitt. Hon säger att det är det viktigaste för henne, hennes familj och golf. Det är det.
Att hon bara fått en gubbe som gillar golf så hade allt varit fel för henne.
Ja. Alltså, det så... Men experterna var så här, det här kan de nog jobba förbi. Speciellt den här psykologen då, som hade lite, han hade lite översikt över det här paret. Han som pratar som en speaker-röst hela tiden. Han tänkte att de skulle kanske lyckas jobba förbi sina olikheter, som de kallar det. Det vill säga att hon tycker att Per är äcklig. Att de skulle kunna jobba förbi det. Mm. Men de gjorde inte det, utan de hoppade av experimentet. Och då var det spännande att följa den legitimerade psykologens känslor i detta. För han mådde ganska dåligt, kan man säga, över att det blev så otroligt
alltså, misslyckad. De hoppade av under, de hoppade av programmet.
Ja, precis. De stegvis flyttade isär, slutade ses. Båda hade väldigt mycket ångest. Och det här var ju ett hårt slag för kanske främst psykologen som hade trott så mycket på det här paret.
Eva och Per har valt att lämna experimentet och för oss experter så är det här ett stort misslyckande. Så här i efterhand kan vi tydligt se att vi har överskattat deras förmåga att jobba förbi olikheter och låta nyfikenheten ta överhanden. Och deras vilja att skapa något nytt. Och det här kan man önska att vi skulle ha sett tidigare och gjort en annan matchning.
Han känner skam, vemod. Vi alla reagerar ju på motgångar på olika sätt. Och han tar på sig en del av det här misslyckandet. Och man blir orolig, kanske kommer han liksom, i framtiden kommer han vara bränd av det här. Var rädd för att vara med i ett datingprogram i tv igen.
Det är så hemskt att han säger det, att man har överskattat deras brist på att jobba förbi saker. Istället för att underskatta bristen på den ena persons golfkunskaper.
Precis. Han har inte ens förstått vad det är de har gjort fel än. Men han mår dåligt. Han kommer vara rädd för att bli sårad igen. Han kanske inte kommer vilja vara med i ett datingprogram i tv och matcha ihop folk. Så ett råd till honom är självklart upp på hästen igen. Sök till ett nytt dating-tv-program där du får vara med och matcha ihop främmande människor.
Du menar att det är oetiskt att leka med experters känslor på det här viset.
Och visa upp dem i TV under deras liksom mest sköra period när de har misslyckats med sitt jobb och mår så här dåligt.
Det är som att, precis, man leker med deras känslor när man visar hur de har lekt med andras känslor och varit dåliga på det.
Jag tycker det är väldigt skört och
utlämnande för de här experterna.
Men jag tycker väl att de här experterna då har någon sorts uttalat självskadebeteende. För att om man är så känslig och rädd för att misslyckas, då ska man ju verkligen inte hålla på med att fixa ihop folk.
Nej,
men, det är så fruktansvärt svårt.
Men kanske samtidigt finns det ju annan vetenskap som tyder på att du måste utsätta dig för det som skapar obehag, sant, Jonathan. Sant. Och det är kanske det som man kan säga till dem, att fortsätt vara med i dating-tv. För att det är inte bra att dra sig tillbaka. Men alla som sagt hanterar motgång på olika sätt, och de andra experterna hanterar det på andra sätt. Kropps- och samtalsterapeuten, hon blev mer defensiv och liksom vägrade acceptera att de här paren vill inte vara ihop.
Vad gör man för att få en kvinna att bli kär i?
Trevliga och mysiga saker.
Som?
Jag brukar tända ljus och sånt där. Det brukar vara ganska mysigt.
Att tända ljus?
Ja, lite så här romantiskt.
Och om du liksom lägger på lite mer än att tända några ljus. Det... Andreas. Skärp dig.
Hon känner sig lite arg.
Ja, för att en reagerar helt rimligt på hur absurd hon är.
Men så kan man också hantera när man märker att det här funkar inte. Då blir man defensiv. Man säger så här, bara skärp dig. Jag har inte gjort något fel i detta. Utan det är du som får get your shit together. Så hon tog den ingången, kan man säga, för att hantera de här känslorna som uppstod i henne.
Jag tror de vet vad, så här, vad mer kan man göra för att få en kvinna glad. Tända ljus, ja. Och vad mer? Kanske massera. Jo, men... Och vad mer? Ja, men golf för i helvete! Fatta det! Sluta! Larva dig!
Bli riktigt förbannad.
Talar jag med ett barn, eller?
Ja, men så kände hon. Mm. Och då, som råd till henne, är ju att kanske försök sänka garden nästa gång du är med i dating-tv. Försök liksom kanske se att du själv kan ha vissa brister som du måste vara beredd att prata om med andra. Fly inte från problemet, fly inte in i dig själv och sätt upp det här försvaret.
Nej. Fick man veta vad hon tyckte var rätt svar?
Hon tyckte att det var, tror jag, att uppvakta bara med alla sorts saker, som blommor, som att laga en god middag. Och då gjorde han killen det, och det gillade tjejen. Men sen skiljer de sig.
Hon var kanske hungrig.
Ja, precis, det var det.
Jaha, okej, men jag trodde att det var sex hon var ute efter. Det trodde han också,
tror jag. Eller? Det sägs väl kanske lite mellan raderna att de här uppvaktningarna är till för att de ska komma närmare varandra, vilket betyder att de ska på något sätt ha sex, antar jag. Men jag tror inte att de ville ha det faktiskt.
Har paren legat med varandra?
Ett av paren gjorde det.
Ja.
Och sen så drog killen sig undan. Okay. Så det var ju också tråkigt för sextanten att det liksom... Vad fan... Håller hon på med skärper, kände hon.
Det här var sextanten som du spelade till senast.
Precis. Beteendevetaren som var med, hon tynade bara bort i princip. Jag har inte ens något ljud med henne, för att hon bara blev mer och mer vit i ansiktet och liksom genomskinlig. Och för hennes case är ju att hon åker runt och kollar i deras kylskåp kanske och säger så här. Om man har den här osten, ja men då gillar man kanske friluftsliv.
Alltså en pepparotsostman.
Men hon bara försvann. Och det är också ett vanligt sätt när liksom man märker att det här funkar inte. Nej. Vissa drar sig ju undan. Blir helt liksom... Mm. Ja, de blir trötta och orkar inte mer. Sen så den experimentella prästen, som tydligen är obligatorisk i alla program SVT gör, han reagerade med desperation.
Mm. Mm. Han är superhärlig.
Han är superduper härlig, men man kan se...
Eller beror på vad man menar med det.
Ja.
Men för jag såg första säsongen. Mm. Och den pressen som var med då, jag trodde inte att hon skulle gå och toppa.
Nej,
men den här var lika... Alltså samma så bara utstrålning av att det är någon som går runt inne på Beckomberga och skriker, jag är präst. Och så bara har råkat komma bort när de har haft en utflykt. Vandrat in på SVT. Jag är präst.
Exakt så. Sån utstrålning. Han är otroligt härlig. Otroligt härlig. Men han märkte ju också att det höll på att gå åt helvete. Och då reagerade han då med någon slags manisk desperation. Försökte bara hitta olika sätt för att få de här paren att vilja vara ihop. Jag ser framför mig att han liksom satt uppe till klockan 4, bara svepte en 7 whisky och skrev ner bara, vad fan ska jag göra? Jag kommer på någon övning. Så kommer han på den här övningen.
Det vi ska göra rent fysiskt, det är en klassisk benböj. Ni ska hela tiden titta varandra i ögonen. Ni får inte säga någonting. Då vill jag att ni bara hivar upp det och testar en gång. Bara så. Bara så att ni vet hur ni gör. Bara gör det.
När jag själv sysslade med skivstänger och tränade, då insåg jag att det här kan ju vara en andlig övning. Man bara skruva på den lite.
Tillsammans, helt synkront, så kan ni börja. Varsågoda. Men nu känner jag att det börjar bli tungt. Fortsätt. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.
De gjorde alltså benböj.
De gjorde squats. För att fylla Kristi lag.
Hade de skivstänger också?
Ja, precis. De hade skivstänger på axlarna. Gjorde det gemensamt. Fyllde då Kristi lag. Det här är ju uppenbart en övning som han kom på när han var full. Som han sen liksom hade med. Och desperation är...
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Också ett vanligt sätt att reagera med. Man vägrar liksom acceptera att det här kommer inte gå. Så man klamrar sig fast. Man är så här, jag måste komma på något nytt. Och Gösta var också så, han bara, de måste prata med varandra. Talk to the hand. Där kan vi ha något. Så kommer man på en till övning. Det är så han jobbar.
Jag vill ju att de ska få uppleva den gudomliga kärleken. Att det inte bara är några fromma ord, utan det är handgriplig verklighet. Okej, den här övningen heter Make Love to the Hand. Ni får använda den andres hand, men inte längre än så. Tala inte till ansiktet eller munnen, tala till handen.
Den klassiska talk to the hand, men han har twistrat den lite så att den...
För man talar faktiskt med handen.
Man talar till handen. Och det blir ju väldigt tydligt att den här tv-serien handlar om just experterna och inte så mycket om paren, eftersom att paren gör de här övningarna, är otroligt förvirrade, har ångest, börjar liksom svamla osammanhängande till varandras händer. De vet inte vad de håller på med.
Du har så himla små händer. Du har så söta små händer. Och... samma vigselring som jag har. Det var någon som sa till mig, händerna är i vägen till hjärtat, så det säger en hel del om dig. Och det stämmer verkligen.
Jag är chockerad, rädd. Du har så små händer. Någon har sagt till mig att händerna är vägen till hjärtat. Det känns, säger en hel del om dig.
Det är som Steve Carells, vet du, karaktär i Anchorman, som plötsligt bara nämner allt han ser i rum, för att han har liksom ingenting att säga.
Hon drabbas av panik.
Så men han har fått i uppdrag att prata
precis till hennes hand. Mm. Och då skulle man bara talk to the hand, alltså då bokstavligen talat, och säga allt man kunde tänka. Och det han kunde tänka var att det var små händer, hon har en vigselring som är samma som honom. Mm. För att de är gifta. Och också att han har hört att handen är vägen till hjärtat då. Ja. Och att det säger en hel del om henne, tydligen.
Mm. En fråga är det så?
Att handen är vägen till hjärtat?
Ja, jag har aldrig hört det uttrycket.
Nej, jag tycker att magen...
Men var prästen nöjd? Eller tyckte han att han hade varit en idiot? Som...
Prästen var ganska nöjd, tror jag. Han kände att han ändå fick... För de sa också så här, jo, men det var ju lite mysigt att göra den övningen.
Nej, men är det så att alla... Att, precis som att vissa äktenskap så håller man ihop för barnen.
Mm. Så håller de ihop för experterna. Ja. Lite så tror jag faktiskt att det var, för att alla såg hur dåligt experterna mådde och att de liksom, det lös ur Göstas ögon att så här, snälla, 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 säg att det här var liksom något som förde er närmare varandra. Så att de bara, det var jättekul att prata till hans hand, för då kände jag den gudomliga kärleken.
För det var typiskt, för att det var golvläggaren och golfkvinnan, att de var 50 lite drygt, så att de var äldst, vi orkar inte hålla på och vara så här, låtsas.
Nej, precis,
bara av social kompetens hålla ihop för experterna under två veckor här.
Nej, de skildes för att de tänkte kanske experterna är vuxna, de måste klara det här själva. Men man såg ju hur ledsna till exempel psykologen blev.
Men det är för att de tror att det är på grund av dem, att det har med dem att göra.
Ja.
Fast någon borde säga till dem att det har inte att göra med er.
Experterna är människor som inte har rett ut sina egna problem.
Nej,
det är inte så ditt är fel.
Och det, så att jag tänker mig liksom att det var det här som var det sociala experimentet. Det är inte det här med paren, så det spelar ingen roll att de har skilt sig.
Mm.
Det som var spännande att se var ju den här utvecklingen från ett enormt självförtroende, det stora ansvaret att matcha ihop folk, liksom en maktfullkomlighet, till att brytas ner stegvis. Försöka återfå värdigheten, men det gick inte riktigt. Det är väldigt intressant vad som händer när man matchar ihop fyra experter i ett dating-tv-program.
Men också då en test av docusoppa-deltagares förmåga att känna skuldkänslor. Om vi kan spela med hur dumt det än är. Att det är någon sån grej de har hållit på med.
Ja.
Att de här experterna är helt retarderade. Så det är noll grader kelvin i huvudet på dem. Och vi ska ändå ta oss igenom hela den här inspelningen bara för att vi tycker synd om dem.
Men var prästen där som någon sorts relationsexpert, eller som expert på Gud bara? Eller han har gift folk? Eller?
Ja, men jag tror det. Bara liksom en allmän expert på livet kanske. Han satt beredd på jour och åkte ut till dem när de ringde och sa att de hade något relationsproblem. Då satt han upp sin laptop och så spelade han in deras samtal. Så jag vet inte vad det var riktigt. Men alla älskade honom. Det förstår jag, för han är väldigt härlig. Men han utsatte dem också för den här typen av övningar för att han skulle få känna att han verkligen kan verkligen kan matcha ihop folk.
Ja, deltagarna älskade prästen.
Ja.
Mm.
De gillade alla experter, eller det var det de sa. Mm. Men som sagt så kan vi inte vara säkra.
Var det experterna frågade någon gång paren om vilka experter de älskade mest?
Nej, men de gjorde kanske det off camera. De bara, vem tycker du hade bäst metod för att få er att komma nära varandra?
Lika varann? Bra, precis lika bra allihop. Alla vet att det är prästen som är för på det.
Han är den sköna.
Det så här, hänger en butterexprislapp från hans prästkrag. Har gått igen och köpt. Vandrat igen på SVT. Jag är präst.
Kommer ni ihåg att det var rabalder kring barnpjäsen Medeas barn för ett tag sedan?
Nej.
Nej.
Va? Jag kunde ha missat det här. Då.
Jag har inte barn.
Nej, men det har jag inte. Så himla dåligt comeback av mig.
Ja, det var lite svag comeback.
Nej, det har väl inte jag heller, så vad är problemet med det? Pjäsen...
Just fan hon.
Den lilla människan.
Ja, just. Hon är väl ett typ ett barn då. Pjäsen av Susanne Osten, som är till deras barn då, den hade premiär någon gång på 70-talet och har tydligen spelats för lite sedan dess. I alla fall enligt Susanne Osten. Och den tar upp ämnen som skilsmässa, svek och självmord. Och det handlar bland annat om att barn ska förstå att det har inte med dem att göra.
Okay,
utan det har med de vuxnas problem. Så den har varit perfekt för experterna
i Gift vid första ögonkastet
att se den.
Lärorikt, men tungt.
Supertungt. Och Örebros länsteater hade satt upp den för ett tag sedan, och så turnerade de runt med den i länets skolor tills föräldrarna började protestera om att den inte var lämpligt att visas för barn.
Ah, ja.
Den var innehöll för tunga och svåra ämnen. Och ett antal rektorer höll med och ställde in. Varpå det bröt ut en sorts kulturdebatt som jag tror gick ut på att rektorerna måste visa lite staka och liksom stå emot hysteriska curlingföräldrar. Närmare bestämt så beskrevs rektorerna som veka. Alltså. Och föräldrarna som överbeskyddande och kulturhatare.
Oh.
Mm-hmm. Var det preciserat exakt vilka inslag i pjäsen som de hade problem med?
Nej, det vet jag inte. Det var någon gång jag tror att någon får självmordstankar och sådana saker.
Mm.
Men det var liksom att de menar att barn hade blivit upprörda och så vidare och så vidare. Och kulturdebattörerna har säkert rätt att barnkultur har blivit mer tillrättalagd och att föräldrar bara liksom är lata som inte orkar bemöta deras barns reaktioner på svåra och hemska ämnen. Allt ska bara vara så himla tillrättalagt och fånigt. Det ska bara vara Daniel Tigers kvarter. Som är jätteträttlagt.
Ja.
Jag tog mest referensen.
Ni är med. Jag kommer ihåg att det var ganska hård stämning just mot just föräldrarna och rektorerna. Man tyckte liksom att de kan inte ta till er kultur, och hur kan ni liksom låta massa liksom tv-shopstittande föräldrar bestämma vad deras barn ska få se på. Det är ju, liksom, uppenbarligen så får de inte bra kultur genom sina föräldrar. Nu har de ett litet liksom nyckelhål, och det är skolan. Och så kommer ni och pajar allting. Men nu har det hänt igen. Filmen Flickan, mamman och soporna, efter en bok av just Susanne Osten, har getts en 15-årsgräns. Och kan därför inte visas på vad jag tror är Malmös barnfilmsfestival.
Det är tänkt som, den är gjord som en barnfilm, men den har fått 15-årsgräns på grund av hysteriska moralpanik-människor.
Ja, precis. Det är ett svek mot barnpubliken, säger regissören, som nu kommer att överklaga beslutet och begära 11-årsgräns istället.
Mm.
Hon säger också att det har kommit en ny puritansk generation som chockar mig med att fatta dammiga beslut. Som om det inte hänt något på barnkulturområdet. Det här är ett skämt.
När någon säger det då...
Ja.
Då vet man att det är en tung debatt.
Men är det så är det kanske. Att det är ett skämt eller att det är fel. Jag vet inte, jag har inte sett filmen.
Nej.
Det har ju för inte hindrat varken mig eller någon annan från att ha en åsikt om någonting.
Nej.
Men jag har däremot läst boken.
Då kan du ha en åsikt.
Ja, och det är en jättebra bok.
Oj.
Fantastiskt bra bok. Samt superläskig.
Ja.
Susanne Osten, den är självbiografisk.
Ja, den är det. Det handlar om en flicka som lever ensam med sin mor i en stor lägenhet. Moden samlar på sopor. Och ibland kommer, tror jag, två personer, man får aldrig se dem, men de står liksom och skriker genom väggarna eller i taket, som heter Herr Polter och Herr Geist.
Jag hör ju hur obehagligt det är.
Det är superobehagligt. De kommer förbi och skriker order för mig.
Usch.
Men fick du den uppläst för när du var liten?
Nej, jag läste den som 30-åring.
Ah, okay.
Superbra.
Mm. Flickan... Och sen kunde du inte sova?
Nej, jag kunde inte sova. Men flickan flyr, men har ingenstans att fly till, så hon går till vattnet och talar med vattenkungen, om jag minns rätt. Sen tror jag att det slutar lyckligt med genom att SOS kommer och tar henne. Jag tror att det är liksom att det är det fina slutet.
Ja.
Vi bygger upp det här som att det är något fruktansvärt, men oroar inte. Vi kan bläddra tillbaka till slutet direkt.
Grådan blev en prins. Eller i alla fall en sostant.
Ja, nu kan du sova, Stefan. Sos kom och tog henne.
Allt blir bra till slut när sos kommer.
Jag tror att det är så himla bra att den här fick en 15-årsgräns.
Okej.
Okay. Eller jag vet inte.
Nej.
Men jag har på riktigt aldrig läst en bok där varje sida skriker ångest. Som den här boken. Det är liksom inte att det ligger som en känslomatta i bakgrunden, eller att det hintas om det. Utan det är ju faktiskt så att Herr Polter och Herr Geist kommer och skriker saker. Och mamma är rädd och olycklig. Och det samlas sopor och sopor och sopor. Och hon får ju inte berätta för någon. För då kan det hända något med mamma. Nej. Och dessutom så kommer Herr Polter och Herr Geist komma då.
Det låter helt fruktansvärt. Ja.
Nu är det här fruktansvärt.
Ja.
Men jag hoppas att alla hörde det tidigare, att det slutade lyckligt med att SOS kom och
tog henne.
Ja.
Men det handlar på riktigt om att växa upp med en mamma som är psykiskt sjuk.
Ja, men som är schizofren eller någonting. Ja. Eller jag vet inte. Mm. Alltså de har ingenting att äta. Och de kan inte röra sig i lägenheten för det är sopor överallt. Och de kan inte göra någonting åt soporna. För jag vet inte om ni hörde det, för då kommer herr Polder och skriker saker till en. Och det är så mörkt och ensamt och tovigt. Och det är så mycket skam och skuld över att, åt det här. Och det är så fruktansvärt jobbigt.
18-årsgräns kanske?
Ja. Jag vet inte heller. Jag fattar det vad herr Polter och vad herr Geist stod för.
Herr Poltergeist. Ja.
Men det är liksom inget. Det är inte som en mandicke där man kan ana att grannpojkens far är alkis.
Nej.
Utan här skrik. Jag är alkis.
Ja.
Exempel. Eller jag är inte alkis, men det skriker. Det är inte heller som när morgon dyker upp då i Muminböckerna. Att då plötsligt så finns något obehagligt som att man är tvungen att förhålla sig till det. Det är mer som en Muminbok som bara handlar om morgon.
Ja, man får aldrig en fristad.
Man är i morgon.
Ja.
Kanske är man morgons barn. Man har ingenstans att gå. För man får inte gå till Muminmamman. För då sviker man morgon.
Ja, nej.
Man är i morgon. Morgon är alltså... Det är ensamheten, alltså ensamhet så ensam att den stinker liksom.
Du låter tungt.
Du menar att ibland har de hysteriska moralisterna rätt?
Ja.
I det här fallet till exempel.
Jag hoppas inte väntar på en poäng. Nej. Utan det är bara att jag såg det här och så tänkte jag att då ska jag säga det. Men det finns liksom att tänka på med deras barn då. Det kan väl kanske lite rätt. För jag kommer ihåg att jag höll med kulturdebattörerna där.
Mm.
Men jag kanske nu har dragit lite fastare slutsatser. Men deras barn är kanske fullständigt vidrig. Och sen man ska inte skydda barnen. Men vad är det? Alltså, jag har alltid undrat så här, vad det är. När det är åldersgräns för på en film, vad är det då för barn? Vad är det då det är för någonting? Alltså, varför tycker alla att det är bra? Eller tycker även Sam Austin att det är bra?
Att det finns åldersgräns.
Ja, det måste de väl tycka.
Ja, någon slags. För det är väl ändå så att när man är barn är man mer rädd. Det var ju en förskola i Malmö där det blev ett rabalder om att Alfons och monstret inte fick visas som film.
Mm.
Det var ju nyligen för att ett barn hade fått så mycket mardrömmar. Men då var det ju också för att förskolelärarna har ingen tid att prata om det sen, så att barnen får bara se massa filmer som de blir rädda av, och sen finns det ingen har tid att prata med dem om det.
Nej. Mm-hmm.
Och det kan väl vara ändå kanske ett problem.
Ja.
Om man får se massa jättetunga saker och så sen hinner ingen säga till dem vad det handlade om eller hur man kan tänka. Det måste ju vara ändå lite läskigt för ett barn.
Ja, jag håller med, för jag tror att det är viktigare att det är en 15-årsgräns på Susanne Ostens grejer än till exempel någon splatterfilm till och med. För att här är det är så himla psykologisk skräck.
Ja, det var jätteobehagligt. Men eftersom att det är en lärare på 400 000 barn så hinner de aldrig någonsin.
Nej.
Men kan man säga att barn som saknar själsligt djup kan få se den här filmen? Trots att de är under 15, sådana som inte är så känsliga för den typen av psykologisk ångestskräck som du säger, utan som bara kanske snarare då blir rädda ifall de ser en splatterfilm.
Ja, precis. De och de som inte vet eller är dåliga på att få ihop när två saker är uppdelat. Så att de inte förstår, antingen de inte vet vad Poltergeist är för någonting, eller att de inte har liksom vett något att sätta ihop herr Polter och herr Geist. Och de är väl lugna då.
Ytliga, fantasilösa barn får se.
Ja, det är den nya gränsen man sätter. Hur ytligt ett barn är.
Men jag kommer också ihåg att jag läste liksom också någon artikel och jag gick tillbaka och läste om Medea. Och då var ju Medeas barn, det var ju så himla nedlåtande attityd mot föräldrarna. Och bland annat så hade de citerat då en sån här hysterisk mamma som exempel på vad hysteriska mammor har sagt om den här pjäsen. Mm. Och det mamman sa var det här borde vara 15-årsgräns på, minst.
Hysterika.
Det är inte jättehysteriskt.
Du är ju lika hysterisk nu.
Ja. Jag skulle säga att jag är mer hysterisk. I och för sig är det ett utropstecken i slutet av meningen. Det är det.
Ja, men det är inte två.
Nej, det är det inte. Det är inte två.
Nej.
Men det är väl fullkomligt rimligt att en helt fruktansvärd film om ett barn då, som inte kan få någon som helst hjälp från omvärlden, för att ha så mycket skuld och skam mot sin mor då.
Mm. Ja, herregud.
Och framförallt då är det så himla oläskigt då med den här Mr. Polter och herr Geist eller vad de heter, som kommer in och skriker order.
Mm.
Det är fruktansvärt. Det är jättebra att det är 15-årsgräns på det. Och det, många säger så här, att man ska liksom, att jag vet att de har talat om att, precis det som du säger, att det är så himla dålig återknytning. Mm. Och att liksom föräldrar inte tar tag i och talar ut med barnen om känsliga saker.
Mm.
Men orka sitta och diskutera det
med barn. Det där tar flera år att bearbeta.
Ja.
Det är som att föräldern ligger själv i fosterställ.
Ja,
efter att ha sett filmen med barnet. Man återskapar situationen i filmen med en helt okontaktbar psykiskt sjuk förälder genom att se på filmen. Att det är så här, barnet måste ta hand om föräldern, ja, som ligger i fosterställning och kan inte få något stöd från den. Men då schizofren galen förälder.
Men då kan i alla fall lilla barnet, när den sitter där blir den här katatoniska föräldern, hitta trygghet och stöd i berättelsen Flickan, mamma och soporna. Ja. För till slut
då kommer
så kommer ju SOS.
EU har gjort ett nytt avtal med Turkiet. Eller det är inte klart ännu, men det finns ett förslag till överenskommelse med Turkiet som EU har enats om i stora drag. Och den överenskommelsen är skamlig, säger alla. Turkiets president Erdogan har nu nått Idi Amin-nivå i tokighet.
Han har byggt ett presidentpalats med 1100 rum. Där han har guldtron där han sitter och tar emot utländska gäster.
Det är guldtronen där.
Jag trodde att du skulle överdrev där. Men det har de helt rätt i.
Ja.
Det kanske inte har något med avtalet att göra, men visst lät det tokigt.
Ja, jag tycker att när man bygger en guldtron, då är det någon som får säga stopp och belägg.
Mm.
Eller en tron av svärd eller liknande. Ja. Då får man faktiskt...
Nu har du officiellt entered tokig diktatorland. Vi kan inte låtsas att det är någon slags halvdemokrati som pågår i Turkiet.
Nej.
Nu är det över. Ja, det där var en expert i Agenda i söndags. Och han då dödar kurder. Mm. Han fängslar alla journalister. Han förser jihadistgrupper i Syrien med vapen. Men EU har som sagt inget val, för som vi har nämnt förut är Erdogan den som har the product EU vill ha.
Mm.
EUs heroin, som är färre syriska flyktingar till EU.
Yeah.
Kan ej få nog av färre syrier till EU.
Det är en sån kick.
Jagar ständigt den där jungfrusilen. Mm. Hur skönt det kändes första gången man testade färre syrier till EU. Ta din bästa orgasm och gångra med 1000. Så kändes det, sa Donald Tusk. Det är ju för sig inte ens säkert att Erdogan kan leverera produkten färre syrier.
Nej.
Det är många som menar att det är bara önsketänkande.
Det är lite av en feberfantasi, det här väldigt konstiga avtalet.
Experten igen, Ylva Nilsson heter hon.
Så Erdogan säljer mest känslan av att ha mindre syrier?
Ja, det är som att den här feberfantasin om färre syrier, ja, det är den bästa idén EU-ledarna har.
Ja.
Det bästa de har kommit på med sina missbrukarhjärnor. Att vi bara kastar pengar på King Joffrey i Ankara. Hoppas att det händer någonting. Ja, men med tanken med det här avtalet är att Turkiet ska ta alla flyktingar.
Mm.
Men flyktingar ska också placeras i EU från Turkiet. De ska få en säker resa från Turkiet till EU. Lite svårt i dagsläget att veta var de ska placeras eftersom att alla vägrar, alla länder i EU. Men det är en tanke med överenskommelsen att syrier ska plockas från flyktingläger i Turkiet och placeras i något EU-land. Men det är också då lite febrigt hela förklaringen till hur det ska gå till. För en viktig anledning till att göra den här uppgörelsen, det är enligt Stefan Löfven att...
Vi måste få stopp på det här, de här farliga resorna där människor dör i hundratal redan i år. Vi måste få ett slut på detta. Och då gäller det att ta koll på den affärsmodell som nu används. Det är skrupelfria människor, smugglar, skickar människor på livsfarliga båtar. Och så får det...
Hur vet du att...
Mot
att
det, mot det gäller då att vi också i EU ska ta emot under ordnade former människor från Syrien till EU. Och det blir något helt annat.
Tanken är alltså att alla syrier som kommer på en skranglig båt till Grekland direkt ska deporteras tillbaka till Turkiet.
Mm.
Men... För varje syrier som skickas tillbaka, ni har hört det här,
ska en
syrier omplaceras från ett turkiskt flyktingläger till ett EU-land.
Det är som en gameshow.
Ja, det är villkorat så. Mm. Vi vill få stopp på de farliga båtresorna och istället ta in syrier säkert i EU. Men för att en syrier ska få komma in säkert i EU krävs ju då först en farlig båtresa.
Ja.
Vi tänkte att det här är en bra morot för att få stopp på hemska båtresor till EU. Att hemsk båtfärd är något som belönas med asyl i EU. Men inte för personen som gjort resan på den skrangliga båten. Alltså en osjälvisk syrier måste åka gummiflotte från Turkiet till Lesbos. Och då får en annan som är kvar i lägret asyl i EU.
Ja.
Eller är det någon slags moraliskt test EU utsätter flyktingarna för? att det kommer en utmattad syrier på gummiflottet till Lesbos och säger: okej, nu skickar ni tillbaka mig, jag vet, men nu kan en av mina bröder eller systrar få komma till Europa. Och då säger EU: nej, du ska få komma till mig, för du har klarat testet och visat hur rent osjälviskt ditt hjärta är.
Vi vill bara ha de mest osjälviska.
Ja, det är som en sån här sedelärande biblisk saga, ja, ungefär.
Jag delar barnet mitt i tur.
Ja, visar kung Salomo. Det är två kvinnor som har med ett barn och bråkar vems barn där. Så jag hugger barnet mitt i tur med ett svärd.
Jag hatar det.
Och då ropar ena kvinnan: nej, ge barnet till den andra. Och då vet han att det är den riktiga mamman, för att hon vill hellre att barnet ska leva när de får det.
Men det är också så här, har jag för mig i sagan, att en verkar vara okej med det.
Ja, det krävs moderskärlek för att man inte ska kliva ett barn mitt i tu. Så sen moralen i den sagan. Det är lite svaghet i den sagan. Men att det är som det är, så det är här, att en då åker luftmadrass till Lesbos och säger: ge asylen till min syster. Och då är det: nej, det är du som ska få asylen, för du har visat dig vara den äkta asylanten. Det är EUs taktik, för att bara ta in de allra godaste människorna i Europa. Vi vill bara ha människor som flyr på en luftmadrass över Medelhavet, helt utan tanke på egen vinning. Bara människor av den moraliska kalibern till EU. Det är så de har tänkt, antar jag.
Om det funkar så är det ju fantastiskt. Det är supermänniskor för det.
Det är så gigantisk övning i tillit för alla syriska flyktingar. Alltså, kan ni samarbeta så det blir bra för alla?
Men måste också alla först tvingas göra en sån här klassisk grej, att en ställer sig på en stol. Då måste alla de flyktingarna som överlevde sen ta emot den.
Ja.
Och se om den
det kanske
om
ingår
den
i avtalet.
Vågar du? Litar du på?
Men det kanske är en sån sammanhållningsövning, att de kommer få en himla stark känsla av sammanhållning om de samarbetar på det här viset, och vissa bara åker gummibåt för andras skull. Det kanske är för att man väljer ut de starkaste männen som får bara åka fram och tillbaka.
Ja,
och så här, tjäna ihop en poäng hela tiden. Så kan kvinnor och barn få komma in till Europa från flyktinglägret.
Just det. Som makabert.
Eller så blir det någon affärsverksamhet och man mutar folk. Och...
ja, man kan köpa någon som åker åt en. Ja. Det kommer ju bli en...
För att man vet väl inte själv att man får den. Jag antar att det är helt slumpmässigt. Eller jag vet inte hur det funkar. Alltså, den man plockar från lägret, att det är slumpmässigt.
Det är bara en som heter så här grip.
Ja, precis. Det som...
ja, det kommer vara jättemycket praktiskt som de behöver ordna med detta.
Mm. Jag tror också att de har överdrivit... att de tror att det kommer upphöra någon sorts... att smuggling nu kommer upphöra.
Ja, jo, det säger ju många också.
Ja.
Men det, jag antar att det man hoppas här är ju då att folk inte ska... alltså att man villkorar så att för varje skranglig båtresa tar vi in en ny flykting. Förhoppningen är ju då att folk ska sluta åka båt, för det kommer inte löna sig för dig personligt. Nej, att åka precis. Båt. Och då ska inte vi ta in en enda flykting. Men det är väl det som är den riktiga tanken, antar jag, eller?
Men det är intressant att ledarna just med sina droghjärnor som då tror att det här är en bra deal, och då ska liksom tro att syrierna som inte har droghjärnor också ska uppfatta det här som en bra deal. För det är ju meningen att alla ska uppfatta det här som en bra deal. Men det är ju bara EU höga på inte färre syrier som kan tro att det här är en bra deal.
Ja,
ja, det är sinnessjukt. Det är lite sinnessjukt hur det är.
Det är faktiskt så fruktansvärt jävla sinnessjukt.
Men vad mer om den där tronen?
Att den är i guld.
Den är guldbelagd. Den är inte 100% guld.
Jag skulle ej bli förvånad om det är 100% guld.
Jag vet inte.
Han byggde väl också det där palatset i typ en nationalpark. Tror jag. Eller det var något sånt, för det var jättemycket problem med det. Alla var så här: varför måste du bygga det?
Vad sa du? Att lövgrodan bara kunde bo?
Han var där.
Det här ska jag ha mitt badrum.
Jag bygger mitt palats över alla dem.
Ja, det är som ett sånt skämt att det bara... att det pågår, att det är han som sitter på hela, alla trumf på hand. Att alla ledare för Tyskland, Frankrike, England bara kryper runt på golvet framför hans guldtron.
Jag ser också
fullständiga dårar.
Ja, jag ser också att Merkel och de står där framme och så försöker tala med honom när han sitter på den där guldstolen och pekar på det här jättelika schackspelet där alla pjäser är dvärgar. Det är så himla svårt att få Erdogans uppmärksamhet, att han håller på och skriker på den lilla kortväxta tornet att gå till ruta 3. Erdogan, vill du tala om den här dealen?
Det är Oslipat Malmö på onsdag.
Just det, 23 mars.
Det är onsdag.
Ja. Mm.
Då ska ni två uppträda då.
Ja. Ja,
och du och Dylan kör er gemensamma grej där. Och,
precis.
Och jag kör lite vanlig stand-up-comedian. Oslipat.com kan man kolla.
Köp biljetter.
Och du ska ut på sämst turné.
Ja, jag ska ut med Aron, Flam, Ahmed Beran och Branna heter han bara.
Mm.
Vi ska ut. Vi kommer att vara ute på massa olika ställen. Så gå gärna in på Facebook och kolla vad vi ska. För det ska vi. Kom jättegärna.
Tack så mycket. Moa Lundqvist, Jonathan Unge. Jag heter Ola Söderholm. Det här var allt för den här veckan. Tack Aftonbladet Kultur. Vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Det gör vi. Det gör vi.
Hej då.
Hej då.